Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Vad kommer den här predikan att handla om? Jag säger som Melker. Det kan vara så att det handlar om Jesus. Kvalificerad gissning. Jag är som sagt lärare på Akademi för ledarskap och teologi där vi bland annat utbildar pastorer. Och just nu så undervisar jag en kurs som handlar om att predika Gamla testamentet. Och vi har en ny kursbok skriven av Ellen Davis. En av världens bästa GT-exegeter. Så tänkte jag, jag ska lyssna på en podd i förväg för att höra lite grann om hur hon berättar om sitt liv. Och då berättar hon, får hon frågan så här: hur kom det sig att du blev ekoteolog? Och hon börjar ganska som vanligt. Men sen så kommer hon till en insikt, en uppenbarelse. Någonting hon upptäckte som hon inte alls var beredd på. Jag kommer tillbaka till det. Men hon börjar ju där den gröna teologin brukar börja. Första Mosebok 2:15. Där står det att Gud säger till människan att hon ska vårda skapelsen, ta hand om den. Och Ellen Davis säger att det där ordet på hebreiska är ett väldigt tungt ord. Det handlar om skilled mastery, att bli en trädgårdsmästare som tar hand om den jorden som Gud har gett. Och också att se till att alla får äta av den maten som växer ur jorden av sig själv. Nu vet ju vi att det där texten har misstolkats, felöversatts. Där man har tolkat det mer som att människan ska råda, härska över skapelsen. Som att vi kan utnyttja den precis som vi vill. Det är en bra påminnelse för oss om att dålig teologi också kan nå utanför kyrkans gränser. Den dåliga teologin påverkat ett helt förhållningssätt som har gjort att vi kunnat skövla jorden så som vi har gjort. Och så börjar hon och fortsätter hon att prata om hur hela jorden, skapelsen, talar. Psalm 93, där det står hur haven berättar om Guds makt. Psalm 96, där det står om träden som sjunger av glädje om Guds härlighet. Och så dagens text, psalm 19. Som också förresten är C.S. Lewis favoritsalm. Där det står att dagen pratar med dagen. Natten berättar för natten. Det är inget tal. Det är inget ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden så når de ut. Över hela jorden så når de ut till världens ände, deras ord. Jorden talar hela tiden. Och nu kommer vi till den här insikten hon fick. Att när vi skövlar en regnskog eller tömmer en sjö på fisk, så är det inte bara det att vi förstör vår egen framtid, utan vi faktiskt tystar ner Gud. Vi sätter munkavle på Gud. Det är som att ta Guds ord, det som Gud vill berätta för oss, och så suddar vi ut. Vi tystar ner Gud när vi förstör jorden som vill tala till oss. Jesus, han pratar också om hur skapelsen talar. Även om vi människor skulle bli tysta så kommer stenarna att ropa, att vittna, att tala. Och så pratar han om fåglarna. Titta på fåglarna, se på dem. De vill berätta någonting för er om Guds godhet, Guds omsorg. Titta på liljorna. De vill säga någonting om Guds omsorg, Guds generositet. Men man måste vara nära, stanna upp och titta. Jag har en vän som heter Håkan. Han älskar bin. Han är biodlare. Och han kan prata hur länge som helst om bin. De talar till honom. Bin säger inte mig så mycket. Men de talar till honom. Jag har en vän som heter Hanna. Hon har umgåtts mycket med tallar. Martallar, ni vet de här som växer vid havet. De talar till henne. För hon har lyssnat, stått och tittat på dem. Och de pratar om Guds trofasthet, även när det blåser. De pratar om uthållighet och tålamod. Jag har en vän som heter Tilda. Hon tycker så mycket om små bäckar som dyker upp i skogen. Ni vet, sådana här trollska skogar med mossa. Och man tror inte det ska finnas någon bäck där. Men så finns det en bäck där. De talar till henne om det som är oväntat. Hur Guds hopp kan dyka upp där man inte tror det. Och jag tror att alla som någon gång har fått tröst av en koltrast på natten, när man har känt missmod eller hopplöshet, då vet man att skapelsen talar. Och man känner en kärlek och man vill rädda det som man älskar. Uppmärksamhet föder förundran. Förundran föder tillbedjan. Och tillbedjan föder kärlek. Och kärlek, det öppnar dörren för oss till hela skapelsens helighet. Det vi älskar, det vill vi rädda. Problemet är ju ofta att vi kan ha så bråttom att vi inte riktigt hör. Vi springer förbi. Allting går fortare, det accelererar. Det blir liksom, naturen blir helt stum. Den säger oss ingenting. Det uppstår ingen resonans. Det är lite grann som, ni vet, i Tolkien. Det finns träd som talar i Tolkiens böcker. De heter enter. Problemet är bara med de här enterna. De talar så fruktansvärt långsamt. Det tar ju en hel dag för dem bara att säga de allra enklaste hälsningsfraserna. Vem orkar stå där och lyssna och ta tid? Så ser ni, det kommer liksom från två håll. Klimatkrisen och så den existentiella krisen som gör att vi får allt svårare att höra, att älska. Jag tänker ganska mycket på er som är unga. Ni får själva definiera er. Ni som har vuxit upp med en klimatkris. Som vi, som jag till exempel, jag är född på 70-talet, inte alls har gjort. Ni har vuxit upp i den här skuggan av klimatkrisen. Ni vet allt om IPCC, klimatutsläpp, klimatångest. Era lärare har visat den här kurvan från 1860-talet om hur temperaturen på jordklotet bara stiger och stiger. Jag tror att om man skulle ta alla era arbeten som ni har gjort om hållbar energi och lägga ut det, det skulle bli helt fullt. Ni vet det, ni har hört det så mycket. Och det känns lite grann som att vi som är äldre, ni får kalla oss boomers, det är okej. Bara ni har lite ömhet i rösten. Att vi faktiskt har svikit er. Att vi inte riktigt har gett oss in i samtalet. Att vi har låtit er på egen hand lista ut hur man är kristen i krisens tid. Vad betyder det att vara en lärjunge? Hur ser en kristen tro ut? Hur ser det kristna hoppet ut som inte är en flykt? Å ena sidan kan jag förstå, det är inte så konstigt. Människan, vi är ju experter på att hitta nya sofistikerade sätt att stoppa huvudet i sanden. Vi har liksom tänkt, ja, men vi kastar massa fakta på er unga och så får vi hoppas att ni blir klokare än vad vi har varit. Så har vi stoppat huvudet i sanden, inte riktigt velat gå in i samtalet. Å ena sidan så är det fullt mänskligt, jag förstår det. Men å andra sidan så är det också något konstigt att vi som kristna, våran rörelse, alltså dels det här att vi är en missionsrörelse. Klimatkrisen har ju pågått ett längre tag och vi har kontakter med de som drabbades allra först. Bönderna i Nepal, i Afghanistan, i Thailand. Vi har fått de här rapporterna rakt in i kyrkan, i vår organisation. Vi vet att klimatkrisen är på riktigt. Och för det andra så är det lite konstigt att vi inte har gett oss in mer i det här samtalet. För kyrkan har ju världens resurser. Världens skattkista. Ibland så får man höra från någon annan. Ibland så kommer profeterna från DN. Björn Wiman, han säger, den här tiden som vi lever i nu, då räcker inte det sekulära språket som vi har. Men kyrkan, de har språket. De har ett språk som är tillräckligt stort för de gigantiska utmaningar som vi står inför. Kyrkan, de har ett språk så att vi kan prata om det som vi är mitt i. Ni har stororden. Synden, barmhärtigheten, rättfärdigheten, upprättelsen, den nya skapelsen. Vi, kyrkan, vi har språket, vi har berättelserna. Som Björn Wimans också säger, ni har skapelsen. Ni har Noas ark. Ni har berättelsen om den nya skapelsen. Vi har fått ett språk för den tid som vi lever i. Vi har fått berättelser för den tiden som vi lever i att tolka. Och så har vi fått grundritningen för ett helt annat sätt att leva. Ett sätt att leva som är mer präglat av enkelhet, frihet, generositet, närhet, andlighet, relationer, gemenskap, delaktighet, Guds rike helt enkelt, som vi brukar kalla det. Den sortens liv, hallå! Det är det som forskarna säger, den sortens liv behöver vi nu gå mot. Där vi vågar ge upp våra materiella rikedomar. Därför att vi har fått syn på andlig rikedom. Det har vi fått. Om jag får gå tillbaka till Tolkien. Han skrev ju sin härskartrilogi Rings, ni vet, del. Som ett svar på det som han själv hade varit med om under första världskriget. Den kom 1950, så en del tror jag att det handlar om andra världskriget. Men C.S. Lewis själv säger att han skrev boken utifrån sina erfarenheter. Han var själv soldat i första världskriget. Han såg krigets fasor. Han låg i en skyttegrav. Och hans medkonstnärer, andra författare eller konstnärer, de kom hem från kriget och de skrev brutala texter om en brutal värld. De ville berätta att den här världen, den är öde. Gud har lämnat den här världen. Och Gud, med Gud så finns det inte längre någon mening. Det finns inte längre något innehåll. Vi har ingen riktning. Vi är inte på väg någonstans. Vi har genomskådat världen. Vi har sett den i krigets fasor. Och världen är brutal. Det är allt som finns. T.S. Eliot, poeten, han skriver så här: vårblommorna, de är grymma. Därför att de säger till människor att det finns hopp. Men det finns inget hopp. Och i det så skriver Tolkien en saga, en myt, en berättelse. Varför då? Han säger att han vill skriva in mening i världen igen. Han vill berätta om världen som en stor berättelse, som ett äventyr. Där varje människa har en plats, en mening. Där det andliga finns. En värld som är förtrollad. Det är en kamp, absolut. En stor kamp. Men till sist så segrar det goda. Och det är därför Tolkien skriver den här berättelsen. Här står vi idag. Och mycket kring klimatkrisen handlar om våran skuld, våran skam, rädsla. Men jag tror inte att det kommer att kunna förändra oss på djupet. Inte i längden. Det som kommer att kunna förändra oss, det är att vi ser på fåglarna, att vi ser på liljan. Det är portaler in i det heliga. Så som Jesus sa, titta på den här liljan, titta på den. Uppmärksamhet som leder till tillbedjan, som leder till förundran, som leder till kärlek. Som öppnar livets helighet. Titta på det här brödet. Det är svårt när det är en sån här litet platt bröd. Men ett bröd, tänk på varifrån det kommer. Det är en portal in i hela skapelsen. Skapelsens helighet. Och vinet som vi får del av kommer från vinrankan som Gud har gett oss. Det vi älskar, det kommer vi vilja rädda. Låt oss stå upp tillsammans. Och tacka Gud. Jesus Kristus. Allting är skapat genom dig och till dig. Som det står i Kolosserbrevet. Allting är skapat genom dig och till dig. Vi vet att hela skapelsen suckar och längtar, liksom vi, efter att få bli fria. Och vi vill be om förlåtelse för våran synd. Det som vi inte orkar eller vill se och göra. Men vi ber att vi som kyrka inte skulle vara drivna av skam eller skuld eller rädsla. utan att vi skulle få kraft utifrån den kärleken som vi känner till dig. Förundran inför skönheten i skapelsen. Det som vi älskar, det vill vi rädda. Vi ber att vi som kyrka skulle få bli ett hoppets tecken, gemenskaper som visar vägen. En god teologi som leder och får återverkningar långt utanför kyrkans gränser. Vi vill tillbe dig. Vi vill låta våran själ brista ut i lovsång.